Du lyssnar på Kommunikationspodden och innan vi välkomnar dagens gäst som alltså är Per Schlingmann så vill jag bara berätta att det här programmet presenteras utav Meltwater. Mitt emot mig sitter Niklas Debers som ansvarar för verksamheten för Meltwater i Norden och också sitter i deras globala ledningsgrupp. Och för dig som inte känner till Meltwater så är de ett av de ledande bolagen inom omvärldsbevakning utav media och sociala medier. Och jag tänkte bara höra med dig Niklas när du ändå sitter här. Vad är det som trendar just nu? Och vad är kommunikationsavdelningens roll i det här?
Jag är övertygad om att organisationer kommer förändra sitt sätt att ta beslut framöver. Och här har kommunikationsavdelningen en chans att vinna mark. Idag använder man sig nästan uteslutande av intern data för att ta beslut. Som ligger till grund för beslut och framtida strategier. Och i en omvärld som rör sig allt snabbare och med väldigt hård global konkurrens så vill jag påstå att den som kan förstå och tolka den externa informationen bäst utanför en organisations fyra väggar kommer att vara i bäst position att ta rätt beslut och lägga rätt strategier. Kommunikationsavdelningen har en möjlighet att lyfta sig själv till en mer strategisk funktion där man med hjälp av sofistikerad teknologi och analysverktyg kontinuerligt kan följa vägledande KPI:er inom sin bransch och ta fram rapporter som gör kommunikationsavdelningen till en ovärderlig resurs för ledningsgruppen i dess beslutsfattande. Och som en trevlig konsekvens så behöver man förhoppningsvis aldrig mer försvara sin budget.
Det är ditt löfte alltså?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, men det får vi hoppas att de slipper göra. Tack för det. Niklas Debers alltså som är verksamhetschef för Meltwater i Norden. Meltwater är alltså de som presenterar dagens avsnitt och om du är intresserad av Meltwaters tjänster så får du gärna besöka dem på meltwater.se och om du anger kommunikationspodden i kontaktformuläret så får du 15% rabatt på deras produkter nu under september månaden. Glöm inte det. Okej, nu går vi vidare till Per Schlingmann, dagens gäst i kommunikationspodden. Per Schlingmann, välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Först av allt, mot bakgrund av att du var chefstrateg för Moderaterna och en av de ingenjörer bakom partiets stora framgångar i valet 2006. Vilka tror du vinner valet 2018?
Jag tror att politiken aldrig har varit så oförutsägbar som nu. Och jag tror att det är en av tidens tecken, att det är väldigt lite vi vet, både hur det kommer gå naturligtvis, men framförallt så vet vi väldigt lite om vilken typ av politiska program de olika partierna kommer ha, kanske vilka som kommer vara partiledare och så vidare. Så att jag väljer att svara på den frågan på det sättet. Att, och har man ett svar så är jag mycket tveksam till att våga kunna ha det nu.
Ja, okej. Okay. Alltså man ska inte lita på de som har ett svar?
Jag vet inte, känner du någon som har ett svar?
Nej, jag har
inte träffat någon faktiskt.
Nej, jag har inte träffat någon hittills, men om du då inte kan svara på kanske vilka som vinner valet 2018, vilket parti skulle du säga ligger mest pyrt till ur ett kommunikationsperspektiv just nu?
Alltså just nu så måste man ju tyvärr säga att SD är väl det partiet som rent agendamässigt kanske ligger bäst till. Jag upplever att det är en otroligt starkt fokus på integration, migration, tiggeri. Vi har haft ganska mycket våldsbrott och så vidare. Så att de är nog ganska nöjda med sin agenda. Samtidigt så har vi en väldigt stark utveckling av arbetsmarknaden och vi kommer att behöva nya svar kring ekonomi, jobben och välfärden och sådär. I grunden så tror jag att de två stora partierna i svensk politik ligger ganska bra till. Därför att i grunden så är det de som appellerar till hela befolkningen om vi lyckas få en bra konflikt. Och jag skulle säga att de som ligger pyrt till är Miljöpartiet är kanske de som blir allra mest intressant att se. Därför att jag har alltid tyckt att de har varit kanske Sveriges mest moderna politiska parti. Vilket är lätt att vara om man är i opposition, man är emot etablissemang, man är väldigt principiell. Nu får partiet uppleva vad det kostar att sitta och ta ansvar. Vilket jag tycker redan har påverkat dem. De känns inte alls lika vitala, dynamiska och så vidare. Det blir väldigt spännande att se om de kommer att liksom lyckas ändå gå i opposition. För lite grann handlar ju politik om att även om du har makten så måste du förmå gå i opposition. Och det kan vi lära av Socialdemokraterna allihopa som 1 maj varje år, även den tiden de hade ett långvarigt regeringsinnehav, så demonstrerade de mot sig själva. Det tror jag man måste göra.
Nu har vi ju ingen från Miljöpartiet som är här för att berätta.
Nej, jag tycker det är ett spännande parti, men jag tycker att det är otvetydigt så att de påverkas väldigt starkt av sitt maktinnehav. Och blir intressant att se om de lyckas behålla den här anti-etablissemangsperspektivet eller inte.
Varför är SD så framgångsrika med sin kommunikation, skulle du säga?
Jag tror att det finns ett gap. Jag upplever att de partier och enskilda företrädare som är för och ser styrkan i ett samhälle som befolkas av olikhet gör det väldigt mycket med argument som handlar om de fina principerna. Vi gör det därför att vi är moraliskt fina människor och det är viktigt. Jag delar ju den moraliska principen. Sverigedemokraterna å andra sidan, de pratar ur ett så att säga verklighetsperspektiv. Det handlar om välfärden och jobben, om Sverige här. Och jag tror att vi som är för öppenhet och olikhet, vi måste också mycket, mycket tydligare ta debatten om varför det är bra för jobben, varför det är bra för ekonomin, varför det är bra för välfärden, varför det är bra för människors vardag. Så det är ju det ena svaret, tror jag. Det andra svaret är att det som kanske delar Sverige väldigt mycket idag, det är ju synen på huruvida man är en del av det moderna samhället eller inte. Det sker ju otroligt mycket med digitalisering, urbanisering, globalisering, samhället förändras. Företag förändras, lägger ner där, startar upp där, nya affärsmodeller. Och det är klart att om man som individ känner att man har kompetens och att detta gynnar en själv, att man får möjligheter, då känner man sig delaktig. Men jag tror att allt fler också upplever att man inte får det. Framförallt människor som bor utanför våra städer, kanske människor som inte har högre utbildning och så vidare. Så det är också väldigt mycket en spegel av samhällsutvecklingen där Sverige polariseras. Och måste jag säga, de har varit väldigt duktiga med så att säga att fånga upp en verklighetsbeskrivning bland de människor kanske som inte känner sig som vinnare.
Men jag tänker ur ett kommunikationsperspektiv då. Vad skulle du säga, i och med det att vi sitter och pratar om dem nu, spelar vi dem i händerna eller är det så här man ska göra?
Det här är ett klassiskt sån här samband som man alltid har som utgångspunkt egentligen i politisk kommunikation, och det är att olika partier har olika mycket förtroende i olika frågor. Och har man samhällsdebatten som handlar om frågor där man har ett högt förtroende, då får man också många röster. Miljöpartiet, sälvalet och så vidare. Och det är klart det ligger någonting i det sambandet. Men jag tycker så här att man måste alltid utgå från enskilda människor. Man får inte stirra sig blind på det här. Och människors relation till politik börjar alltid i verklighetsbeskrivningen. Ser politiken de problem jag ser? Ser människor min vardag? Och det finns ganska mycket oro hos människor idag. Med rätta skulle jag säga, vi lever i en tid av stora förändringar. Och vad jag tror att många partier då har missat, om man skulle göra det, är att man måste möta människor i en diskussion. Så jag tror att på kort sikt kan det vara såklart att om alla partier börjar prata om integration, vilket alla gör då, så ser man att det gynnar deras siffror. Men på lång sikt så är det ju den enda möjligheten, därför att politiska partier har ett ansvar att möta människor i den oro de frågor människor har och möta samhällsproblem. Och jag skulle säga så här att när vi nu ser den oro som finns runt om i världen, de flyktingströmmar som kommer mot Sverige, så är det klart att det är en utmaning för det svenska samhället och vi måste diskutera hur vi kan hantera den på ett bra sätt så att det också leder till stora plus för Sverige.
Nu vänder vi blad. Kallar du dig själv för att du har en konsultfirma eller vad ska man säga att ditt bolag är för någonting?
Ja, det är ju det är svårt. Jag brukar ibland säga att jag är en kreativ mångsysslare. Men det var ju så att jag lämnade politiken för snart 2,5 år sedan. Och jag hade då utgångspunkten att bygga upp en rådgivningskonsultverksamhet. Jobbade då initialt väldigt mycket med konsultuppdrag och underskattade väldigt mycket möjligheten att faktiskt vara ute och föreläsa. Och det visade sig sen när jag började att det gick väldigt bra och är enormt roligt, ger enormt mycket energi. Så att vad jag gör idag är egentligen det att jag håller väldigt mycket föreläsningar. Jag tror att säkert 80 per år eller någonting. Och håller en hel del workshops med kunder. Men sen har jag också några löpande kunduppdrag. Men egentligen är det föreläsa, skriva, rådgivning. Jag jobbar inte med lobbying eller politisk påverkan i den här liksom direkt att påverka politiker, utan mycket mer utifrån ett strategiskt perspektiv. Och det är likadant, de böcker jag har skrivit, de föreläsningar jag har, handlar egentligen alla om hur man kan bli bättre i sitt strategiska beslutsfattande. Så det är väl där någonstans, med en koppling till kommunikation, men också ledarskap och, skulle jag vilja säga, också framtidsfrågor. Den boken som jag, Kjell Nordström, skrev som heter Urban Express handlar väldigt mycket om framtiden och hur man som företag eller koncern kan förhålla sig till framtiden. Och ur det så har jag också sprungit det här begreppet Gud, den nya tidens Gud, som jag använder väldigt mycket.
Alltså, ja, just det.
Globalisering, urbanisering, hur man förhåller sig till det.
Förlåt, globalisering, urbanisering och digitalisering. Just det, ja. Precis. Återkommer ganska ofta i din bok också.
Ja, men absolut. Mm. Och på något sätt så är det har ju blivit, i alla fall för mig, en förklaringsmodell, ett sätt att låta det här stora skeendet ändå bli något begripligt man kan börja förhålla sig till. Och det är riktigt intressanta då, tycker jag, och det kopplar ju an också till den boken som nu kommer, det är ju att värde för människor tenderar inte att ligga i det digitala, utan värde för människor tenderar att ligga i det som inte kan digitaliseras.
Vad är det då? Vad skulle du säga?
Nej, men vi lever i en tid nu när vi är väldigt upptagna vid att omvandla allting till ettor och nollor. Allting som kan digitaliseras ska digitaliseras. Och sen finns ju en massa välkända citat på detta. Och det upplever att alla företag är inne i. Problemet bara är att allt som kan digitaliseras kan också kopieras. Och det kan kopieras väldigt snabbt. Så det innebär att företag kommer nästan aldrig differentiera sig i det digitala. Men det som vi människor är beredda att betala för, det är ju det icke-digitala. Jag tittar en del på musikbranschen. Där är det så att vår vilja att betala för att lyssna på musik minskar. Vi gör det nu via streaming och så vidare. Men den minskar. Vi har en liten bil här utanför.
Ja. Framgång med all önskvärd tydlighet.
Men vad händer samtidigt? Ja. Vår vilja att betala för konserter ökar. Det är en live-upplevelse som bara finns där och då. Och när man pratar med musikbranschen så säger de precis det här. Det som inte alla kan få, det som är unikt, är vi beredda att betala mycket mer för idag.
Egen firma med anställda sedan 2013. Hur är det att leda ett bolag med anställda? Vilka har varit dina största utmaningar?
Alltså jag ska säga så här, jag har ju gjort det här tidigare. Jag har ju gått mellan politik och företagande och var med under millennieskiftet och den här nya ekonomins glada dagar. Så var jag vd och en av partnerna till ett företag som heter Spider Relations. Och vi växte väldigt snabbt, jag tror vi var från så här 6 till 35 på något år eller något sånt där. Etablerade. Ja, men absolut. Men det var gamla goda tider det här med Ikon Media Lab och Framfab och allt vad det hette. Nej, men alltså det jag upplever idag att ha anställda, som man säger, handlar ju mycket, mycket mer om att man arbetar i en grupp gemensamt, och att det som ju skapar värde, det är ju människors motivation och engagemang, och i en konsultverksamhet så är det ju bara människorna man har. Det finns ju inget annat. Man kan försöka bygga upp lite strukturkapital, ha lite egna modeller och sådär, men i grund och botten så är det ju värdet sådär. Jag hade en väldigt märklig start, ska jag säga, när jag startade. För jag lämnade politiken, tror jag, sista februari, och sen så började jag första mars, alltså dagen efter. Och jag hade två medarbetare från början. Väl medveten om att det är en väldigt tuff likviditetsutmaning, för jag hade heller ingen checkkredit. Och då fick man ju få kunna att betala i förskott och sånt där. Men det som hände mig var att jag 4 dagar innan det bröt min arm och min axel gick i 4 delar. Så det var väldigt spännande. Det var väldigt spännande start. Men jag stod faktiskt på scenen och körde en föreläsning 4 dagar efter det att jag hade brutit armen. Grejen var ju då att då hade man ju redan vunnit från början, eftersom alla visste att jag satt här med liksom nu bruten arm och knappt kunde röra mig. Packad med morfin.
Exakt. How to win a tough crowd.
Ja, men absolut. Det rekommenderar jag alla. Ja, en fraktur.
Det var det jag hade tänkt att fråga dig, hur man vinner en tough crowd. Men där har du alltså svaret.
Ja, det är ett sätt att göra. Det kostar en fraktur, men...
Igår publicerades en intervju med dig i Resumé där du sa att stora företag har att lära av mindre företag. Vad är det de ska lära sig?
Jag upplever att vi lever i en tid som är väldigt märklig. Den är sån att nästan alla jag pratar med, eller jag skulle nog säga alla jag har pratat med, upplever att det är mycket mer oförutsägbart idag än tidigare. Samtidigt så vet vi mycket mer. Vi har tillgång till all information, big data, vi kan liksom tracka konsumentbeteenden och så vidare. Men vi lever i en tid med som där saker och ting förändras väldigt snabbt. Och det är klart att det är teknikutveckling och digitalisering som driver det just nu. Och jag är född 1970 och jag är uppvuxen med liksom två ganska så här grundläggande teorem. Det ena är att unga människor ska lära av äldre, därför att äldre har erfarenhet. Och små företag ska lära av stora, därför att de har resurser, de kan liksom göra grejer. Jag tror att det är precis tvärtom idag. Jag tror att förmågan att adaptera, att vara nyfiken, är mycket viktigare än erfarenhet. Jag tror att erfarenhetens relativa betydelse minskar hela tiden. Och därför tror jag att människor i min ålder har väldigt mycket att lära, exempelvis av de unga videobloggarna idag, som har en otroligt stark förmåga att bygga berättelser. Stora företag har att lära av små, och det ser man ju exempelvis ett skäl till att Google förvärvar många bolag. Det är att man vill lära sig. Inte bara säga att man vill träffsäkert köpa bolag med rätt teknologi och sådär. Utan man vill så att säga få in det här entreprenöriella, unga, nyfikna tänkandet i bolagen. Och det här tror jag är en ganska stor scenförändring som sker just nu. Där egentligen nyfikenhet och förmågan att ompröva sin egen världsbild blir avgörande.
I dagarna så kommer du ut med boken Så vinner du kommunikationskriget. Varför ville du skriva den?
Så här, jag ville skriva den därför att jag kände att när jag och Kjell skrev boken Urban Express så hade vi väldigt många diskussioner med olika företag, företagsledningar och så vidare. Och jag upplever att det finns en otroligt stark fokusering just nu kring digitaliseringen. Hur ska vi hantera digitaliseringen? Och alla fokuserar väldigt mycket på att vi befinner oss i den här transitionen. Som om det fanns ett start och som om det fanns ett mål. Och hur ska vi hantera det här? Och då tänkte jag så här, men vad händer om man vågar vara lite futuristisk och fundera på, okej, vi tar den här digitaliseringen och sen så målar vi upp en ny spelplan. Och så funderar på, vad betyder den? Och om man agerar utifrån den. Så det är mitt ena svar. Det andra svaret är att ju mer man, jag själv fördjupar mig i digitaliseringen, så ju mer landar jag hela tiden att det som egentligen blir värde, det är det som inte kan digitaliseras. Genuinitet, autenticitet, berättelsen, personligheter, vilket är en paradox egentligen. Man skulle kunna tro att vi går mot en tid av liksom mer liksom digitalisering i alla del, men för oss människor så är det uppenbarligen så att vi är väldigt intresserade av varandra. Och vi ser liksom hur personligheter blir viktigare och viktigare, förmågan att skapa berättelser och så vidare. Och jag kände att det här är kul, tänkte jag. Så vad jag har skrivit är en ganska kort, snabb och tillgänglig bok kring det här. Där jag egentligen försöker måla upp en kommunikationsspelplan där traditionell kommunikation ersätts av massa pågående konversationer. Vilket skapar en tröghet för den som vill kommunicera. Man kan inte automatiskt nå igenom, utan du måste gå få andra att berätta din berättelse vidare. Till ett antal delar där jag tittar på, okej, vad är då slutsatsen när man blir framgångsrik? Personligheter, att våga experimentera mycket, mycket mer och så vidare.
Vilka tror du är konsekvenserna för, om vi tittar lite mer på kommunikatörer inom organisationer, alltså lite stora organisationer som kanske är drabbade av lite trögare strukturer också. Vilka blir konsekvenserna för de kommunikatörerna och ledarna när just globalisering, urbanisering, digitalisering enligt dina ord krossar gamla strukturer?
Ja, jag tror att kommunikatörer i dess traditionella mening kan både hamna i kläm och inte hamna i kläm. Därför att vad jag ser framför mig, det är att det finns ju två väldigt tydliga delar som kommer växa i betydelse. Det ena är ju att allt ledarskap, alltså inte bara de som är kommunikationsdirektörer eller chefer, kommer att växa i betydelse, utan den som är ägare och den som är koncernchef och den som är HR-chef och allt vad det är. Betydelsen av kommunikation för dem växer. Och det tycker jag mig redan se när man exempelvis pratar med rekryteringsföretag, så säger de ju att vi tittar mycket, mycket mer på den kommunikativa kompetensen. Och det är väl så att de bästa exemplen tycker jag, det är ju de som har ägare som förstår vikten av kommunikation och bygga kultur. Det andra som är givet då, det är att vi måste ha mycket bättre kunskap om kanaler. Därför att om man gör saker som är intressanta så måste du sedan ha väldigt bra kunskap om kanaler. Men sen har vi då organiserat det i både industrisamhället och även idag att vi har så att säga kommunikationsansvariga som sitter i ledningsgrupper. Och jag tror att den allmänna utvecklingen kommer vara att de här kommer spela en ökad betydelse. Man kan koppla mycket mer av ett företags affärsutveckling och innovationsarbete till dem. Därför att de ligger väldigt nära kunden, nära marknaden, nära trender. Men jag tror också att vi kommer få se många bolag där den högsta chefen i grund och botten är kommunikatören. Därför att det är det som skapar värde, som ger berättelserna. Och då kanske kommunikationscheferna får en annan roll. Sen ställer du frågan kring de som idag sitter i lite tröga organisationer. Då tror jag att det som sannolikt kommer och bör hända, det är ju att om jag har rätt i den här meningen att vi går mot ett samhälle och en ekonomi och en konkurrens där det spelar viktigare roll, så kommer ju marknaden att driva på betydelsen av att göra företag mer kommunikativa, inte minst att jobba mer strategiskt med kulturen. Så jag tror att framförallt hos konsumentnära företag så kommer det komma väldigt snabbt, även om man är i tröga organisationer just nu.
Jag har beskrivit tidigare arbetsgivare, ingen nämnd, ingen glömd, att man har arbetat i organisationer som är så stora och komplexa så att själva organisationen blir som en egen organism som fortsätter att bara rulla fram och runt omkring så springer alla anställda runt den här växande snöbollen och kan inte göra någonting förutom att bara titta på under tiden som den rullar framåt. Och hur ska man som kommunikatör i en sån verklighet agera när man sitter med den verkligheten?
Ja, jag delar ju väldigt mycket din uppfattning. Och det är ju ett skäl till att jag upplever att väldigt många av de här stora organisationerna nu väldigt aktivt också använder sin innovationskraft till att fundera på hur kan man bli mer innovativ. Exempelvis vet jag att flera av de här startup-miljöerna som finns, de är väldigt attraktiva också för stora företag som placerar ut en del av sin verksamhet där. Därför att man vet, kring den här snöbollen så händer väldigt lite. Jag tror att kommunikatörer i sådana miljöer måste ibland kanske våga ta ett steg framåt, våga ta lite risk och våga ta större plats och markera betydelsen av liksom berättelser. Jag kommer ihåg för 10-15 år sedan, då fanns ett ganska populärt begrepp i kommunikationsvärlden som jag tyckte var rätt bra, som heter intern marknadsföring. Nämligen att man måste i de här jättelika organisationer, så det är inte bara så att man har kunden eller prospect eller potentiella kunder, utan man måste ju framförallt påverka människor internt. Och det är klart att om man skapar en attraktion och visar att man är betydelsefull internt, då kommer man också få mer inflytande. Så jag tror man måste se den interna organisationen också som en målgrupp.
Och då handlar det om mer om, alltså det handlar, nu är det här min tolkning utan det får jag när jag rättar om jag har fel. Då handlar det alltså om mer än att bara ha en webbredaktör som sitter och uppdaterar intranätet med nyhetsartiklar.
Absolut, utan alltså en webbredaktör som uppdaterar internet är ju jätteviktig. Men det intressanta är ju vad han uppdaterar med, innehållet i det. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att ta steget från kanaler. Alltså kanaler är ju på väg att bli liksom en expertkompetens egentligen. Och där vi kommer att få se rätt mycket automatisering också. Det riktigt relevanta är ju så här, hur kan man använda kulturbyggande och kommunikation för att öka dialogen med kunder, stärka motivationen hos medarbetarna och skapa organisationer. Jag är helt övertygad om att organisationer för att kunna överleva måste vara mycket mer nyfikna. Och det är klart att det sitter i kulturen. Är man nyfiken, vågar man ompröva, vågar man experimentera? Och det ligger liksom i yttersta ledningen. Sen kan man säga att en slutsats som jag landar väldigt mycket i den här boken och generellt är ju att det handlar väldigt mycket om symboler. Alltså att förstå vad är det som är samtalsämnen. Jag kommer ihåg, jag jobbade med Sverigebilden lite grann när jag jobbade på regeringskansliet. Alltså hur Sverige uppfattas utomlands. Och jag märkte väldigt snabbt, framförallt när man pratar med människor utomlands, att det är inte så att människor berättar vidare hela berättelsen om Sverige och ramberättelsen, utan det är anekdoter. Anekdoter, exempel och så vidare. Och tittar man på Trump i USA nu, vad är det vi berättar vidare? Jo, allt som stämmer överens med den här galna republikanska kandidaten. När han gör vanliga grejer, det pratar vi aldrig om. eller Branson. Alltså han har lyckats etablera en ram kring sig själv och så vill man föra det vidare som ligger i ramen.
Mm. Om man läser kommunikationsnyheter just nu så kan vi konstatera att alla kollar på Schlingmann. Men vem kollar Schlingmann på, undrar jag?
Jag jag vet inte om alla kollar på mig.
Men... Ja, det, några stycken gör ju det i alla
fall. Ja, nej, men jag, som sagt, vad jag gör, och det här har en väldigt, väldigt fördel. Jag är ute och föreläser väldigt mycket. Det gör att jag möter människor i många olika miljöer. Och jag upplever att man fångar nästan alltid upp sånt som är intressant. Jag tittar också väldigt mycket på populärkulturen. Jag tror nämligen att populärkulturen är tvungen att anpassa sig för att hela tiden vara relevant. Och att verkligen ställa sig frågan, varför ser populärkulturen ut som den gör? Vad är det som lockar och så vidare? Där hittar jag väldigt mycket av min inspiration. Och sen att pratar jag väldigt mycket med ett antal personer som har en annan typ av bakgrund. Bland annat Kjell och Nordström och vi som jobbar ihop. Han har liksom ett mycket mer globalt liksom företagarperspektiv. Så jag tror man måste ständigt liksom grubbla, ifrågasätta, läsa, titta, aktivt konfronteras med miljöer och människor som man annars inte gör.
Om man tänker på en månad i ditt liv, vad kan du inte vara utan? En person att bolla med eller en tidning du läser eller så, va? Får bara välja en sak.
Nej, men då skulle jag säga att jag skulle inte kunna vara utan en person att bolla med. Och de,
men jag skulle också vara väldigt person.
Nej, det vet jag inte. Men jag skulle också ha väldigt svårt att inte skriva på en månad. Jag har aldrig tänkt den här frågan innan. Jag tror att det skulle vara väldigt svårt för den. För mig är det så att när man skriver, det är det bästa sättet, för då tvingas man så här skapa struktur i ens egna tankar. Och digitaliseringen är ju underbar för alla som skriver, därför att du kan bara skriva på och sen kan du alltid ändra efterhand. Så det tror jag att
det. Så du skriver inte dina böcker på någon gammal oljevätt?
Nej, alltså. Verkligen inte. Verkligen inte. Och jag tror att man bollar, funderar, får lite teser och sen skriver man ner det och sen fungerar det. Alltså så här, det är väldigt svårt att säga, liksom, prata om enskildheter. Mm. Men jag tror att är man öppen och nyfiken så kan man fånga upp relevanta och spännande saker egentligen överallt.
Du tar i boken upp att företags reklaminsatser liknar andra sätt att berätta historier på. Jag ska utveckla. Mm. Alltså, att native advertising idag börjar ju likna redaktionella journalistiska texter. Det är ju hela idén med native. Mm. Och så tog du fram Lego som ett exempel. Mm. De gör ju en scripted drama, en skriven långfilm. Mm. Vilket skulle du säga är nästa steg inom marknadskommunikation? Eller har vi nått dit nu?
Nej, det tror jag inte. Utan vad jag tycker att vi har sett är ju... Jag tycker att i Sverige, om man tittar, så tycker jag både ICA och även Telia tidigare var ganska banbrytande. Som valde, så att säga, reklamuttrycket, men att skapa ganska långsiktiga berättelser och skapa liksom en stark dramaturgi. Jag tycker fortfarande att det vi ser i svensk reklam, det är väldigt mycket att företagen berättar. Och det landar alltid ut att vi berättar om det som är vår produktfördel. Jag upplever exempelvis ICA-reklamen väldigt mycket som liksom butiken är kärnan och medarbetarna i butiken är liksom nära kunder och personligheter. Vad jag tror är ett intressant steg, det är ju när man på allvar vågar börja involvera kunder och andra och vågar ha ett perspektiv också i sin reklam att vi vet inte. Så här, vi gör det här nu, men vi vet inte vad vi ska göra framåt. Att våga addera till lite mer av frågetecken. För jag upplever att hela den här klassiska unique selling point-kulturen, det är att man ska vara tvärsäker kring vad som är den egna produktfördelen. Sen ska man massivt trycka ut den. Och det ser vi ju mer och mer. Humorn är ju ett sätt att börja överbrygga detta. Men jag tror exempelvis att det vi ser som Isabella Löwengrip gör är intressant, och vi ser ju tecken på att man vågar låta andra också få mycket mer av ett inflytande i produktutveckling, affärsutveckling och så vidare. Så det tror jag. Och sen är det ju så att jag tror att företag och varumärken kommer behöva personifieras mycket, mycket mer. Alltså individer själva spelar en mer väsentlig roll i det här medielandskapet vi har idag. Och därför tror jag att varumärken måste bli mer av personer. Mm. Inte bara fiktiva personer, det kan det ju bli. Men jag tror också så att säga, mer corporate, business to business perspektiv och så vidare.
Jag tänkte först bara, nu blev jag lite intresserad av, för nu ska vi komma tillbaka lite grann till din firma, ditt bolag. Om det är medarbetarna som ska sättas i det första rummet, hur rekryterar du då? Hur ser det ut när man är på anställningsintervju hos dig?
Ja, nu jag har då 4 medarbetare och jag skulle säga att det var ett tag sedan jag rekryterade den sista. Jag har haft förmånen av att de har stannat länge. Men jag skulle nog säga att det som nästan är viktigast för mig är attityd. Attityd i meningen att vara nyfiken, vara öppen och vilja åstadkomma någonting. Jag tror genuint på lärande i meningen att man måste ompröva sina världsbilder och lära sig någonting nytt. Så att jag skulle säga att det är liksom attityd i kombination, men det kommer först i andra hand att man har beprövad erfarenhet. Jag tror att ett problem idag har är att vi är så upptagna vid beprövad erfarenhet och vad som står på CV:n.
Det fanns ju den forne generalen i Afghanistan för USA-styrkorna, en utav dem. Mm. Men han som ledde USA-styrkorna i Afghanistan har jag för mig att det var General McAllister. Han har ju en rekryteringsfirma idag som heter, jag tror den heter McAllister Group eller någonting. Mm. Ja, de arbetar väldigt mycket med headhunting och rekrytering. Ja. Och han blev intervjuad om hur man ska bedriva en bra anställningsintervju. Mm. Och en av frågorna som han tycker är liksom avgörande som man ska ställa till sin potentiella anställde, det är: vad tror du att de som inte tycker om dig skulle, hur de som inte tycker om dig skulle beskriva dig? Mm. Det tycker jag han är väldigt, alltså
det är bra.
Är det en fråga som du
skulle man kunna tänka sig att köra för mig? Jag har ju rekryterat rätt många, inte så många i den här firman, men tidigare har jag ju rekryterat ganska många människor. Och jag har kommit fram till att det är den bästa beslutsformen vid all rekrytering är magkänslan. Följer man sin magkänsla. Men jag har en annan fråga jag brukar ställa som är rätt rolig. Och det är att om du då som sitter nu här i det här rummet mitt emot mig. Om du är på intervju hos mig så ställer jag frågan till dig. Om du hoppar ur din egen kropp och sen så sätter du dig mitt emot dig själv. Vad ser du då? Den frågan är intressant. Det är att man måste börja skala av allt det här styrkor, svagheter och så här. Men jag ser en person som man tvingas reducera bilden av sig själv. Och det är liksom en metod som jag också ibland använder när jag ibland hjälper företag att hitta sin egen berättelse. Att nu måste vi tvingas skriva den här på en halv A4 eller en A4, för då måste du ta bort allt det här
lullullet. Ja, all redundans. Ja.
Så att, vad ser du när du tittar på dig själv? Mm.
Ja.
Jag tar med mig den frågan. Den vågar vi inte gå in på.
Ja, exakt, precis. Ja, jag ser en ståtlig kille i grön skjorta.
Ja, men absolut. Kort och gott. Ja.
Men du,
är en vinnare.
Ja, det är väl det sämsta svaret. Va? Eller, jag vet inte. Ja. På vilket sätt ser du till att din egen firma är så där enligt min tolkning då, flexibel och snabbfotad som du gärna beskriver att andra bolag ska vara?
Det gör jag ju genom att vi försöker diskutera väldigt mycket. Vi försöker liksom aktivt få in kunskap och erfarenheter från andra. Men jag använder själv också i och med att jag personligen är ute och träffar väldigt många, inte minst när jag föreläser och annat, att liksom aktivt försöka föra tillbaka detta och aktivt diskutera. Vi försöker väldigt, väldigt mycket jobba, och det här är en intressant fråga, för att jag pratade med ett företag som hade ställt sig den här frågan: hur kan man skapa den här nyfikna kulturen? Och de kom fram, vilket var rätt intressant, att det ligger att skapa en delningskultur, alltså att dela idéer med varandra. Och det är någonting jag försöker jobba med. Men i det här fallet då, för det var ett ganska stort företag, så var deras tes det här att en bra kultur, då delar man saker och ting tidigt. Man håller inte på idéer, utvecklar dem bara för att själv få cred för dem. Utan ju tidigare man delar, desto fler kan ge liksom inspel och input till idéerna. Det här tycker jag är rätt intressant, för det handlar ju också om så här, vem man belönar, vem ser man och hur skapar man den här delningskulturen.
Hur gör man det?
Jag vet inte. Jag tror i grund och botten det handlar om att få människor att våga dela och att det finns en uppskattning för att man delar. Även sånt som kanske inte omedelbart uppfattas som relevant eller en väldigt bra idé. För rädslan är ju så här att person A delar någonting. Person B kommer, förädlar den här idén. Går till chefen och säger, kolla vad jag har gjort. Det tror jag är ett problem i stora organisationer. Ja, väldigt klassiskt. Man håller på det så länge som möjligt. Och då har man inte låtit andra ge möjligheter att förbättra, utveckla, komma med konstruktiv kritik och så vidare.
Hur ser målet ut då med ditt bolag? Ska det bli liksom World Empire eller fortsätter det vara kreativa mångsysslarna?
Jag ska inte bli World, jag kan gärna bli World Empire. Nej, men jag har en ambition jag har, det är att också göra det som vi gör här mer internationellt. Vilket är väldigt spännande, därför att då handlar det om att etablera sig från början. Så det är ju, kan man säga, mitt mål på medellång sikt. Att kanske både kunna liksom finnas ute med böcker i andra länder, men framförallt föreläsa. Och det är väldigt roligt de gånger jag gör det.
Så det du gör på fritiden är alltså att gå språkkurser?
Nej, det gör jag
kanske
inte.
Det här.
Ja, men språk och så här, det är viktigt, men jag tror att det är innehållet. Och att etablera, som att etablera sig från början. Det är någon som sa, någon sån här föreläsare som sa att i Sverige kanske det, om någon ska anlita en föreläsare så kanske det finns 50 stycken. Tittar man internationellt kanske det finns 5 000 eller 25 000. Och då måste du komma in och bli en av dem. Men det är väldigt spännande.
Är du på väg dit nu?
Ja, det hoppas jag. Det är min ambition. Dels har vi ju släppt Urban Express på engelska. Och sen, jag har en del internationella engagemang i höst, så det är väldigt roligt.
Mm. Så uppföljningen till den här intervjun kanske sker på ett annat kontor i en annan stad? Alltså.
Det vore kul. Ja. Det vore roligt.
Till de kommunikatörer som sitter och lyssnar nu och vill föra sin organisation in i framtiden. Hur tycker du att de ska tänka? Lite handfasta tips.
Men jag tycker att de ska tänka så här att min uppgift handlar väldigt mycket om att skapa en spännande berättelse om det egna bolaget, om det företag man jobbar på. Och att det handlar väldigt mycket om att aktivt se vad är det i vår organisation som är intressant. Vad är det som är viktiga samtalsämnen? Hur blir vi i den meningen ett konverserande företag? Och sen tror jag det gäller att lägga mycket kraft på att utveckla och tänka kreativt, hitta nya sätt och att aktivt driva dem i det egna företaget. Sen om man blir väldigt framgångsrik som kommunikatör, vilket många blir, så är det klart att då kommer man i bolaget ha en väldigt modernt utanpåverk. Och då kommer väldigt mycket sen också handla om att hur kan vi jobba med kulturen för att förändra hela bolaget så att det också stämmer överens med utanpåverket.
Men du menar att man ska göra i den ordningen?
Jag tror absolut.
Man börjar utanpå så att...
Det finns väl inga svar på det. Men jag tror att är det någonting som är väldigt tufft idag, och det här kan jag gå tillbaka till när jag var partisekreterare i Moderaterna. Ska man ändra liksom ett ånglok, en stor organisation inifrån, då kommer du behöva fokusera väldigt mycket energi på det. Jag tror att det är mycket, mycket bättre att lyfta ut delar, skapa separata förändringsprojekt och processer, och så låter man det sen konkurrera ut det som tidigare var. Så jobbar vi i Moderaterna, så vet jag att många gör. Och, som avslutningsvis till den här frågan så kan jag säga att jag har en av de mest tankeväckande individer jag träffat en gång. Det var en person som var chef för ett mediebolag, och sen säger han till mig så här: Per, jag är helt övertygad om att det sitter, och han sa så här, 4 killar i ett garage någonstans. De funderar bara på en sak, och det är hur ska de konkurrera ut vår verksamhet. Därför tänker jag göra så här, sa han. Jag tar 4 av mina killar, sätter i ett garage. Så får de fundera på hur vi ska bli utkonkurrerade. För då vet vi hur man ska göra.
Det är smart.
Det är smart.
Ja.
Men jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Att Stora organisationer har sin särprägel. Man kan ju också jobba med kommunikation i en liten verksamhet.
Men menar du att det är bättre att be om ursäkt än att be om lov? När det kommer till att förändra en organisation på det sättet?
Jag tror att man måste i högre grad be om ursäkt än att be om lov, tror jag. Jag tror att kommunikatörer, marknadsdelar som ligger nära kunden måste våga kanske ta ett steg framåt ibland i vissa organisationer för att göra hela organisationen. Och det handlar ju om att förändra kulturen, att vara mer snabbrörlig, mer adaptiv och så vidare. Och jag upplever att väldigt många företag tänker i de här termerna just nu.
Per Schlingman, stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden.
Tack själv.